Podplay.
Ann.
Hej och välkommen till Lille Lördag, där jag och mobbaren, han heter Clemens, lever och verkar. Vi ska ta ett vidare grepp om det här. Många har varit upprörda efter vår helg på The Ellery Hotel. Vi ska ta och reda ut det här lite faktiskt.
Ja.
Men jag tycker vi väntar lite med det.
Jaha. Mm. Du suger på den lilla karamellen.
Suger på den lilla karamellen.
Är den sur eller salt eller sirlig? Det är det man undrar.
Nej, men jag tycker det är väldigt spännande nu, för att inom de närmaste månaderna så kommer ju vi på något sätt överösas av olika beteenden som vi inte har förutspått.
Mm.
Nostradamus har inte förutspått hur vi ska reagera på att coronan kommer i en andra våg. Den enda som vi egentligen skulle kunna tillfråga vad det är som kommer hända framme, det är väl Paul.
Ja, det
Kan vi ta lite, kan vi minnenas kavalkad, Paul?
Alla behöver Paul just nu.
Football's psychic sea creature Paul the Octopus is making yet another World Cup prediction. But this time the eight-tentacled oracle is betting on Spain winning the semifinal against his home country Germany. Now Paul has a perfect record when it comes to predicting the outcome of Germany's World Cup matches, so fans better keep their fingers crossed for Wednesday's clash. The psychic cephalopods even gained a few worldwide followers of his own, and there is no truth to the rumor that if Paul turns out to be right this time, he could end up on the sushi menu.
Ja, bläckfisken Paul som faktiskt blev, ja, men han blev världskänd.
Ja, han blev ju tyvärr bara 2 år gammal. Men bläckfisken, ja, kan ju bli jävla.
Jag vet, han föddes den 26 januari 2008 i Weymouth i Dorset, eller i vattnet utanför Elba, kan man säga. Och sen så dog han då 26 oktober 2010 i Oberhausen, Nordrhein-Westfalen. Han var då en 8-armad bläckfisk som ledde ett akvarium i Oberhausen i Tyskland. Och han blev då världsberömd. Han under fotbolls-VM 2010 upprepade gånger, alltså 7 gånger, lyckades gissa rätt då vem som skulle vinna i Tysklands matcher. Varför dog han? Blev han helt utmattad eller?
Stackars Paul.
Ja. Och då var det så att Paul, det ställdes då i hans akvarium, ställde man 2 tankar.
Mm.
En då till exempel med en spansk flagga och en tysk flagga då. Och då gissade Paul då i sin 7:e match. Han lyckades alltså tippa rätt i Tysklands samtliga 7 matcher. Och han tippade också då att Spanien skulle vinna VM-finalen 2010.
Ja, det är inte så mycket man vet egentligen om Pauls död. Flaggorna var på halvstång utanför akvariet. Silhöjp i Råbrausen under hans dödsdag. Och hans skötare hade hittat honom död på botten. Det är det enda man vet. Så Paul har då gått bort under natten. Oklar anledning. Och det finns även en kondoleansbok som man kan skriva i. Några fina minnesbok.
Du är ond.
Ja, inte så
Nej, men han var helt slut av att gissa.
Men de har skaffat en ny Paul.
Mitt i all bedrövelsen finns en tröst, skriver Expressen. Paul har nämligen en son. Det är något situationstecken. Vad menas med situationstecken? Är du min syster då, en situationstecken? Den nya bläckfisken kommer att börja visas på akvariet alltså nästa vecka. Vid nästa EM får vi se om man besitter. Ja, nej, men VM-redaktet Paul blir 2,5 år gammal, men det finns ingen information om lill Paul. Vi vet inte om han lever eller om han gissade rätt, men vila i frid Paul. Ja. Hur som helst så
jag
finns
det... Jag kan inte nämna hans namn, jag dör. Det är så roligt. Att Anders Tegnell kan ersättas utav Paul. Jag tyckte den krönikan var så fruktansvärt rolig.
Ja, den var riktigt bra. Men alltså Tegnell och Paul, det gjordes en jämförelse av Alex Schulman i en extremt rolig krönika. Nej, men det är mycket som kommer hända nu. Folk kommer ju må dåligt, folk kommer göra konstiga saker. Det kommer bli en ganska sorglig utveckling, tror jag. det märker man också på nätet. Du har ju råkat ut för en gynekolog. Som...
Jag har inte råkat ut för en... Jag har ju börjat nosa upp trådar som jag tycker är spännande. Väldigt stor hommage till Flashback Forever. Men framförallt så finns det också såna här spännande trådar på Instagram. Här för någon vecka sedan eller två på Katrin Zytomierskas Instagramflöde så hörde plötsligt en person utan profilbild av sig som heter Victor Lars. Patienter sökes. Jag heter Leif och jobbar som gynekolog på fritiden.
På fritiden.
Min mottagning är belägen på vackra Bullanö. Men jag gör även hembesök med min fina gröna sportbil. DMs för övriga frågor och info. Tidsbokning krävs. Söker kvinnor att undersöka på djupet. Och har en del kända namn som återkommande patienter. Enda seriösa svar mottages. Hör av er om intresse finns. Väl mött, Leif. 7 gillemarkeringar.
Men två frågor. Han heter Victor Lars, men sen heter han
Nej,
Leif.
Nej, Victor Lars verkar vara... Det är bara kontot som heter det. Han säger att han heter Leif. Och han jobbar också som gynekolog på fritiden.
Det är bra extra knäck.
Alltså verkligen. Vissa spelar tennis. Vissa gynekologer.
Kanske kan titta oss igenom. Han behöver ett sommarjobb.
Ja. Nej men nu har jag ju försökt bli kompis här med Victor och Lars. Får vi se
Leif.
Ja, eller Leif eller vad han nu heter. Och se vad som händer. Vi fortsättning följer helt enkelt.
Men är det där då en förtäckt så här, istället för kontaktannons?
Ja, men det här är ju en groomer, sugar daddy, whatever liksom. Han vill ju ut och pulla. Han är sexmissbrukare och som har fått fri lejd.
Men om du tittar tillbaka på ditt liv, har du någonsin använt dig av en sugar daddy?
Nej, det har jag inte. Jag blev erbjuden sugar daddy vid ett par tillfällen.
Hur har du reagerat då?
Nej, men det är ju ganska... Alltså, jag är ju så glad att det har varit så tabubelagt under mina uppväxtår.
Det
verkar ju inte alls vara lika tabubelagt nu. Alltså,
nej, jag fattar.
Så att det har ju funnits en moralisk skamfylld kompass att så här, säga att så här, nej, men det här är nog inte bra. Det här ska vi nog inte göra.
Men det jag inte förstår, kan man leva tillsammans med någon som är en sugar daddy? Eller blir det något annat då?
Nej, men vadå, det är jättemånga som lever tillsammans med mina sugar daddies. Bara ett extremt outtalat. Men det är väl jättemånga som är, jag vet nu, en berömd kvinna som har blivit ihop med en 60-plus-man. Liksom, hon är över ungefär hälften så gammal.
Mm.
Och han är väldigt förmögen. Och då är det så här... Ja, de lever ju, alltså det är som att hon skulle kunna vara hans dotter i princip. Då.
Mm.
Och verkligen en liten dotter. Med tanke på att han är 30 år äldre. Då blir det ju så här... Vad är utbytet om det inte är typ sex och pengar?
Men kan det vara en fetisch då? Det måste ju kunna vara en fetisch hos vissa kvinnor att de går igång på äldre män. Jag har aldrig gjort det. Jag har aldrig legat med en äldre man. Har du det?
Jag har legat med en äldre man en gång, ja.
Och hur mycket äldre?
Jag var 24 och han var 46, tror jag.
Ja, men det är ändå ganska stor skillnad. Men man kan ju fortfarande se så här rätt het och fräsch ut när man är 46. Men jag tänker till exempel som jag vet en tjej nu, hon är så här inte ens 40 och hon ligger med en 70-plussare.
Mm.
Den känns, jag vet inte.
Ja, men 46, han var inget fel på hans kropp, han såg ut som vem som helst. Alltså det var ju så här, det är ju liksom när det börjar hänga och slänga, det är då man börjar bli liksom, det börjar dallra.
Jag gick ju på någon dejt med en snubbe som var typ 59.
Mm.
Men då var jag ändå 40.
Mm.
Men jag tyckte att det var så stor skillnad. Jag tyckte verkligen att när jag satt där på den här lunchen, jag tyckte att jag satt med en sån gubbe.
Mm.
Och nu träffade jag honom på någon middag för ett tag sedan, och då är han ju så här 65.
Oh, shit.
Och så kände jag så här, jag är ju inte blivit äldre, men han
blir jättemycket äldre.
Jag förstår inte. Jag förstår inte vad man får ut av det.
Nej, inte jag heller.
Det går ju snabbt ut. Efter 40 orkar ju snubbar inte pippa alls på samma sätt. Då är det en gång, så får man glad om de liksom får upp den igen närmsta veckan.
Nu är du så tråkig.
Mm.
Nu är du så tråkig.
Det är sant, ja. Det vet du ingenting om. Det vet du ingenting om. Du lever nu ungtuppen. Stå i vakt.
Du, Du skulle ju prata om det moraliska dilemmat som hette coronahunden, för att nu ha någon form av agenda i den här podden, eftersom Ann svamlade ut där i början. Och sen har vi varit på lång avstickare.
Lång avstickare. Det har dykt upp en till moralisk.
Aha, oj, under tiden.
Fransfrisyr. När jag och Anita sen var på vår skrifarhelg i helgen, så kom jag plötsligt en bild på unge herr Frans, 4 år, och hans far. Och den ena är alltså renrakad som en buddhist i Thailand. Och den andra är skäggig som vanligt. Sen ska jag inte referera till att liksom han ser ut på ett visst sätt. Men han såg inte så frisk ut. Ja. Han var ju alltså... Ja, han såg ju faktiskt sjuk, förlåt. Men alltså, han hade inte ett hårstrå på huvudet. Han var liksom helt renrakad.
Ja, men det kan ju ha någonting med att hans hudton är utav det ljusa slaget. Så att det är... Ja. Det blev väldigt jämnbeige.
Ja, men det blev så en jämnbeige alien.
Det leukemia look.
Ja, och då har ju då Ossian, hans bror då, också rakat sig och tycker då att har frågat om lillebrorsan 4 år också vill. Och det, man vill ju göra allt som ens brorsa gör. Men det blev lite fel på inställning, så nu är de två coonheads liksom. Mm. Och då blev jag jättesur på Ossian och liksom ledsen. Jag tycker så här... Jag tycker faktiskt att man får i alla fall ringa och fråga om man ska raka av sin lillebrorsa hela håret.
Ja.
Ja, ja. Och då kommer hem och då ska han börja säga, det är någonting du har problem med, väl kärlek, ska han börja med sin jävla godhetsvals. Jag bara, men fast det är inte det jag har med att göra. Jag tycker att Boston ser ut som ett freak när han kan se ut som en liten gullig pojke. Och sen bara ledde det här till mer grejer. Så tänkte jag att jag måste markera. För att han förstår inte. Du säger att det kanske har att göra med att min mamma gick bort i cancer och tappade allt sitt hår. Det kanske sitter
nej,
där.
Du drog cancerkortet.
Ja, men det kanske har med det att göra. Att jag tycker att det är så otroligt jobbigt.
Men jag tyckte också att han såg helt cancersjuk ut.
Ja, ja. Såklart. Ja. Men då, måste, då, liksom, då förstår han att jag kanske är lite
sårad. Du har ju andra sidan.
Mycket bara... hår.
Överallt.
Ja. Kanske är därför.
Alltså, det här är också kvinnan. Vi ska inte glömma bort det. Här är alltså kvinnan som då anser att hon har separationsångest på grund av att hon låg i kuvös. Så förmodligen har ju då den här cancerlucken med att din mamma gick bort i cancer.
Ja, 100%. Och då skulle han direkt vända, för han kan ju inte ha fel. Precis som sin far, som han då klagar på hela tiden. Jag säger, ja, men äpplet faller ju inte långt från. Så då, här, då måste du bearbeta och omfamna det. Jaha, så du har gjort det för att jag ska kunna bearbeta min mors död. Sen till slut i alla fall bad honom om ursäkt. Och,
gud, det här är nordenskt, jag orkar inte.
Nej, jag vet. Då är min fråga till er kära följare. Det här moraliska dilemmat. Var det okej att han rakade sin lillebror som ville det vid nyfyllda 4? Tydligen väldigt säker på vilken frisyr han skulle ha. Eller var
du gör också citationstecken här med fingrarna när du säger om det.
Eller var det moraliskt fel? Och jag måste ändå säga... Det vittnar ju om att man är frisk när man har hår. Det går ju inte att komma ifrån. Sen kan man ju ha tappat det som man lite dit för att man blir tunnhårig. Men det är ju en helt annan
approach. Du menar att alla tunnhåriga människor är
sjuka? Nej, jag menar inte så. Men om ett barn är flintskallig så är ju det ofta på grund av sjukdom. Ja, det var mitt moraliska problem. Det är andra gången han gör det här också. Han är så här, i sin kamp, liksom i sin Freiheitskamp, där han så här, ska omfamna hela världen, att man inte ska ha några negativa känslor. Kom inte hem nu med dina negativa känslor. Då tycker jag fortfarande att han har gjort rätt. Och att Frans är så stolt över den här frisyren. Jag bara, vilken frisyr? Det är ju ingen frisyr.
I frånvaron av en frisyr.
Ja, han är ju ett egghead, coonhead.
Ja. Ja, buddhisten Frans, alltså det är frågan. Mm. Är det rätt utav brodern att raka honom utan hans insyn i det hela? Eller måste man kolla med mamma först? Det är där det moraliska dilemmat ligger. Okej.
Och sen djupmänskligt.
Djupmänskligt. Och sen har vi då, för att Ann också har ett cancertrauma, ska vi inte glömma bort, som grädde på moset. Sen har vi det andra moraliska dilemmat, som är coronahunden. Kan vi prata om coronahunden, Ann?
Nej, men jag tyckte att den eskalerade redan i våras och i somras, att varenda människa jag kände hade skaffat en hund. Men nu är det att man inte kan gå ut på gatan utan att dels ställa sig bajs, dels gå på en hund.
För att det moraliska dilemmat är att så här, skaffa inte coronahund för jag kan snubbla.
Nej, men jag känner så här, min syster, min fantastiska syster fick för att hon skulle ha hund. Hon har fått för så mycket grejer, men just den här gången runt 20 plus fick hon för att hon skulle köpa en golden retriever. Mm. Den gick omkring där hemma i sommarhuset i 4-6 timmar och sen hade hon tröttnat. Det var jobbigt att ha en golden retriever-valp.
Det kanske var så att det var egentligen Pauls historia också. Det kanske var så att skötaren bara tröttnade på honom när han inte var en kändis längre.
Och det är ju så med
nyhetens behag.
Nej, men det är ju så med allting som är litet och gulligt är ju underbart. Men jag tror att jag tycker så många har sagt att det är, vet du, det är en gammal klyscha, att det är så mycket jobbigare att ha en hund än att ha ett barn. Och det är ju sant ju. Mm. För hunden skäller, hunden vill alltid gå ut, hunden vill gå ut även när det är dåligt väder. Jag undrar, är det verkligen moraliskt rätt att hemfalla åt en känsla att man har ett gulligt djur när man inte kan göra någonting roligt? Alla behöver ju fylla på med någonting och då vill man fylla på med en hundvalp, är det inte så?
Absolut.
Är det moraliskt rätt eller fel?
Åh, gud, den där är ju svår. Alltså, det är klart att folk som då kanske har jag tänker att det finns två aspekter på det här. För att det är ju folk som tidigare haft jobb så de inte har kunnat haft hund.
Ja, det är precis
så. Ja. Så att nu kan de helt plötsligt skaffa den där hunden eftersom de faktiskt kan jobba på distans och då frambringar det inga problem.
Jo, men det är en förklaring, men det gäller ju såklart inte alla som har köpt en coronahund. Det är typ 40 års kö på en sån här krull.
Ja, Bernie Doodle. Ja, men och sen så finns det den andra aspekten då som är att ensamheten. Vad gör man inte för att bota ensamheten? Jo, men man kan skaffa en hund.
Det tycker jag är en bra idé. Om jag och Mattias skiljer oss, då kommer jag direkt köpa en hund.
Titta. Ja. Så det är inte corona som det är.
Är det moraliskt rätt? Att skaffa sig en hund på grund av...
Ja. Nej, men och sen så har vi den tredje aspekten då, som är kanske den som är... Man ser många andra hundar på Instagram och tänker, åh, vilken söt hund. Ungefär som man ser många unga mammor ha bebisar på Instagram och ändå har perfekta kroppar. Så tänker så här, verkar vara piece of cake och en ettåring. Så... Ja, det är kanske en, när man inser att det inte var liksom en dans på rosor, då kanske inte lika roligt längre när den har rivits under nya sammetssoffran från Melli Melli eller vad det nu är. Liksom.
Nej, men det är nog inte så många som tycker att det är en piece of cake att ha bebisar. Det kanske är jag och Charlotte Perrelli.
Ja, men man får i alla fall det inskrivet i sig själv på sociala medier.
Ja.
Att det är väldigt lätt och därför gick ju faktiskt... blogg- och Instagram-profilen, numera också företagsledaren Michaela Forni, ut och pratade om det här i Nyhetsmorgon, det stora tabut, att hur jobbigt det faktiskt är att ha en ettåring. Det finns ju ett moraliskt dilemma här med. Vi som har flera barn vet ju att det är ju inte speciellt svårt att ha en ettåring, men jag tycker det var väldigt bra ur det andra perspektivet att, så här, att måla inte upp det att det är så jävla lätt, för det är det ju inte.
Nej, jag menar, allt beror på också vad man har haft för liv innan.
Exakt. Alltså så här, det är ju många som har levt ett ganska najsigt liv som är bloggar, Instagram-profiler som är så här, det är inga tidiga morgnar, det är lite jobb och det är lite grejer då och då, det är lite projekt och man kan gå upp i olika saker och sådär. Men det är ingenting som är ett hårt liv. Och då blir ju barn ett väldigt stort kliv till ett hårt liv. Där det helt plötsligt då både liksom det finns en person som står i fokus, det finns helt plötsligt väldigt tidiga morgnar och så vidare liksom.
Ja, men det inkluderar ju inte många av de här sakerna som man får åka på, gratis resa eller gratis middag hit, det inkluderar ju inte ett skrikigt barn.
Nej.
Så att det exkluderar ju lite sig själv. Men som tur är så kan ju människor som har pengar ta hjälp.
Exakt. Men det kan ju inte alla. Men det är väldigt många, jag har ju sett, jag följer flera personer som är i min närhet på olika sätt som inte är kända på något sätt. Men som jag har sett skaffat då barn 20 plus. En 19 plus. Men lägger då upp minus följare. Instagramtagna bilder där pappa pussar på mamma mage och... Ja, men du förstår. Och liksom gör hela sociala medieresan med den här bebisen utan publik. Och jag tänker, det finns två aspekter på det här också. Nu vi är nu inne på lite moraliska dilemman. Att så här, ja, det kanske hjälper dem att tycka att den här tiden är väldigt mycket härligare än vad den är. Sen så kan man ju undra så här, hur mycket populism är i det här beslutet?
Ja, men jag vet inte. Det är väl också så i tider när till exempel, vad ska man säga, när det inte finns så mycket jobb, när människan som nu inte vet liksom hur framtiden ser ut, under fotbolls-VM bland annat, så görs det ju fler barn.
Mm.
På grund i väntan på någonting så kan man lika gärna skaffa ett barn.
Mm.
Och det är ju också, ja, men den, det har ju också varit vedertaget nu när man kan få samma mammapeng inom 2 år, så är det ju många som skaffar barn inom de här magiska 2 åren för att...
Precis, men i det här fallet så har vi ju 2 personer som då båda har slutat gymnasiet eller skulle precis ta studenten och blev gravida.
Mm.
Ja, och det kanske är ganska smart på ett sätt, för att så här, de där 2 åren efter studenten, det kan man ju göra liksom, lite... Det är inget avhängigt på det. Så man kan ju skaffa en 2-åring. Så har man dessutom en ung och fräsch mormor då i fallet som är kanske runt 50.
Jo, det är sant.
Ja, och då, när man då väl är 30, då har man helt plötsligt en 10-åring.
Mm.
Och det är ju inte kanske helt fel sätt att göra det liksom på.
Nej, men jag tänker att det där är också olika. Vissa kvinnor och män är ju mogna att skaffa barn väldigt tidigt. Jag var ju inte en av dem.
Absolut inte jag heller.
Eller om man till exempel som en tjej som jag känner, hennes dotter har ju skaffat barn. Hon var ju 17 när hon fick sin dotter. Och hennes snubbe var ju 30. Så det är också så här, som du säger, man är ju inte särskilt trött när man är 17 år.
Nej.
Det är inte särskilt jobbigt med vaknet. Man har ju inte särskilt mycket sömnbehov.
Nej, absolut inte.
Man kan liksom bilda sig sin egen syn på vad moderskapet ska vara. Det är ju svårare när man är 40 plus och bor på Östermalm till exempel.
Absolut. Sen så tror jag liksom alla människor har olika topplock på olika saker. Alltså om du blir snuvad på ungdomen någon gång så kommer den ikapp lite senare och så vidare. Alltså så här, vi har nog inte i oss mer än vad vi klarar av.
Liksom. Nej. Men det är väl klassiskt uttryck, what goes around comes around. Att det finns vissa grejer man ska göra i livet och de kanske kommer när man är 60, men de måste få komma på något sätt.
När de är 60,
ja. Ja, det är en del av liksom det mänskliga kretsloppet, att man säger vissa saker ska man gå igenom.
Ja, men så är det ju bara. Och liksom de personer som jag vet har skaffat barn i unga år, alltså det här är ju historiskt, det är innan MeToo och så vidare. De har ju senare skilt sig 10 år senare och liksom freakat ur och gjort hela liksom, well, single well, girls resan liksom. Och kanske landat i någon ny relation 10 år senare. Så det där singelåret som de, man kanske egentligen kanske inte säger att det är 10 år, men liksom har lite on and off relationer med olika folk mellan 20 och 30. Då har man då tagit stället mellan 30 och 40.
Mm.
Och då är den landningen ganska mycket hårdare.
Men jag tänker, om jag skulle ha skaffat barn med killen jag var tillsammans med när jag var 17, Perre.
Berätta om Perre. Jag vet allt.
Ja, men Perre, gulle Perre. Jag träffade honom för några veckor sedan.
Var det han du träffade på baren?
Nej, honom träffade jag på skolan. På en kompis skola. De har barn i samma klass.
Mm.
Det är något konstigt så här, tidskrum där. När någon kommer som man var tillsammans med när man första gången på högstadiet och sen på gymnasiet. Som står och har barn i samma ålder. Det blir ju liksom... som att allt har hänt och ingenting. Det blir som ett krumsprång som man inte kan hantera. Och så finns det vissa människor som man har älskat, som man alltid kommer att älska, för det finns bara en mjuk känsla i kroppen.
Precis,
det är liksom ingenting som blev farligt. Det var inte så här, det var ingen ondska eller otro. Det var ingenting som förstörs. Det var bara så här, 2 unga människor som gjorde slut med varandra.
Ja.
Ja.
Som du minns det nu.
Han klättrade upp för stenväggen på Mallorca den där natten när han hade gått iväg med norskan. Perre! Det var inte snällt. Det var i och för sig slut, men det brydde jag mig inte av. Jag blev så arg på honom. Så blev vi ihop igen. Det är också en gammal klassiker. Så här, bli ihop för att man blir sotis.
Ja, det är en klassiker.
Men det har faktiskt hänt flera av mina kompisar. Att när de har lämnat och sen har en ex träffat någon ny och då har de ångrat sig av bara helvetet. Hur ska man veta om det är rätt då?
Gräset grenar på andra sidan eller inte. Jag kan missa en grön gräs, jag med.
Jag är också en grön gräsare. Nej, men det är svårt, man vet ju inte.
Men gud, det kommer jag ihåg min första så här relation. Långa relation som var liksom så här. Hund och katt. Tjafsig. Mm. Och så fort, och där lärde man sig också på ett märkligt sätt att så här, kärlek var lika med dramatik.
Ah, ja, ja.
Alltså så här, att så här, du var tvungen att ta slut för att bli sådär dyngkär och make-up sex. Och det var så man liksom så här, hjärtstartade den där relationen om och om och om igen.
Ah.
Och då blev ju kärlek lika med dramatiskt. En en flatline-relation, eller vad man ska kalla det för, typ det här. Det var ju liksom, det var ju lika med döden. Jag kommer ihåg att jag frågade min kompis Kalle, som hade då levt med sin tjej Mikaela redan då, och då var jag typ 24 i typ 10 år. Och var jag såhär, okej, men leva som såhär Freddie Mercury, eller liksom, och liksom bara vara rockstjärna, brinna och fade, istället för att fade away liksom. Vad skulle du välja? Han var såhär, varför skulle jag vilja leva ett sånt liv? Jag tyckte han var helt dum i huvudet som tyckte så. Men nu förstår jag ju verkligen såhär, shit vad nice.
Det är som jag säger, som jag läste en artikel häromdagen om Victoria Benediktsson, som var svensk författare, som då liksom hatade sitt eget äktenskap. Hon blev fria till av sin kusin, tror jag var, som var så här 17 år äldre, och så fick hon ta hand om hans typ 5 styrbarn och bara försökte ta sitt liv och hatade livet. Hur som helst så åkte hon då till Köpenhamn, och på en av de här liksom litterära mötena då så träffade hon Jill Brandes, som var då dansk litteraturkritiker och litteraturforskare, och de inledde då någon platonsk kärlekshistoria, och hon blev så kär att hon kunde liksom inte, hon kunde inte arbeta, hon kunde inte andas, hon kunde inte, alltså hon bara, hela hennes liv gick ut på att andas den här mannen då. Och sen så en kväll så kom han dit när hon var i Köpenhamn, och så började de hångla, och sen så sa han så här, ska jag inte ge det till mig, då går jag. Och då sa han så här, okej, jag gör det. Och så gick hon in i sovkammaren, och så klädde hon av sig, så kom han in och så började hon kyssa, och så sa han, ska du inte ta av det nätlinet? Då ville hon ligga i det, och det var som skam, för hon var gift och så där. Och sen låg de, och sen pratade han aldrig mer med henne. Och några veckor senare så tog hon sitt liv.
Nej.
Hotellrummet i Köpenhamn.
Du skojar.
Mm. Då tyckte han liksom, nu hade han fått sitt.
Hur, aha, och vad hände sen då?
Nej, sen blev ju hon begraven, och hennes kompis då, som också yngre manliga vän som bodde i Köpenhamn, översatte många av hennes böcker och gav ut dem då postumt. Men nej, hon orkade liksom inte leva när hon hade gett sig åt honom, och han bara struntade henne.
Oj, och vad ville du säga med det här?
Att när jag läser om dessa öden så känner jag så här, nej men som vi har pratat om innan, orkar man? Hur många gånger orkar man köra? Så jag tänker den gamla skådespelaren Don Johnson, gift 7 gånger.
Mm.
Nej men, dels ger det ju såklart massa energi, men det är också det att det är det enda man tänker på. Man blir ju sjuk under ett års tid. Man måste ju vara sjukskriven.
För man är ju galen.
Ja, man är ju det. Man kan ju göra så galna grejer för den här kärleken, och känner så här, att bli så där kär, är det ens värt det?
Gud, jag vet inte. Jag har ingen aning. Och så det är ju med stråhärliga på jorden. Och det, men det är ju ett gift, det är ett elixir. Men det är ju så här, det, är också no, det finns ju någonting, i alla fall i mig, som säger det där ska man inte göra för ofta.
Nej, men det tror jag inte heller att man ska göra. Men hur många gånger kan man bli så där kär? Jag blir så fascinerad över när människor som är så här 70 plus verkar bli lika kära som när de var 20. Det verkar inte finnas någon tids...
Nej, den åldras inte.
Nej, det verkar inte finnas någon tidslock på det. Det trodde jag alltid när jag var
känslan
yngre.
Känslan är ju liksom isolerad. Jag som ändå blev liksom nykär för 4 år sedan. Jag kan säga att det är exakt samma känsla som när jag var tonåring. Och blev sådär dödskär.
Mm. Nej, men jag kände ju samma sak med Mattis. Det var så här, man kunde springa 4 mil på 18 minuter.
Ja, just det. Det var du. Du och Kupa Tinte.
Nej, men det är ju någonting att man blir ju... Man får ju superkrafter.
Mm.
Så är det ju bara.
Absolut, men allting förstärks. Jag kommer ihåg att saker luktade och smakade liksom mycket mer. Alltså det är som att, du vet, man är nygravid.
Ja.
Och man har liksom, är man på det här hormonruset som bara är så här, wow! Feromoner, vad det frigör. Liksom. Mm, mm. Det är otroligt.
Inlåsta 24 timmar helgen, för vi skulle ha skrivarhelg på The Ellery Hotel på Lidingö, Stockholm, väldigt mysigt. Så man kan ju faktiskt vara på härliga ställen, men man behöver inte beblanda sig med allt. Alla. Vi satt ju helt själva i Turner-restaurangen.
Ja, det var ju otroligt. De har ändå delat upp det bra. Även fast det är liksom, man märkte ju att det uppenbarligen är det fullbelagt, men de har liksom olika slottar och sådär. Och det, jag tänker att det är sådär man får hålla på och lösa det. Liksom.
Ja.
Ja, skitsamma. Det var inte det vi skulle prata om.
Nej, precis. Men hur som helst så var ju vi här. Och på hur länge var vi borta? Vi kom väl dit vid 3-tiden och åkte 10 dagen efter. Vi var borta ungefär 18 timmar då.
Mm.
Mm. Och jag måste ändå säga, när man åker iväg så det gör ju någonting med en. Så mycket som man skrattar på de här timmarna gör man ju inte på typ 7 år sedan.
Nej, men och framförallt som du och jag umgås i mångt och mycket. Det är så här, vi kanske ses privat, om jag ska vara riktigt ärlig, 2 gånger per halvår.
Ja.
I princip. Och sen så, däremellan så jobbar vi antingen med podden eller så är det liksom att vi ses kanske med barnen. Att det finns en agenda för vårt umgänge. Den här agendan handlar om att vi ska skriva en ny show som ska upp i vår eller i höst eller när fan det blir. Ja, skitsamma.
Någon gång under vårt liv.
Någon gång under 2021 kommer en ny show.
Ja.
Och att få sitta så här dedikerat med en av sina bästa vänner, det finns ingen lyxigare på jorden.
Nej, väldigt, väldigt roligt. Och sen är det så här, som ni säkert också har vissa kompisar som ni har en viss jargong med. Sen är det också så här, när man blir så fri som du och jag kan bli när vi är själva.
Mm.
För det är också det som är förutsättningen, att vi skämtar och driver med varandra. Om det skulle varit 4 andra tjejer med, hade inte det varit något roligt om du låg och filmade mig och skrev så här bullpulli. Eller om jag själv aldrig hade sagt det någon gång, utan allting bara blev att du skulle vara på mig. Då är det klart att det inte blir roligt, då blir det ju en mobbing. Men saker ryckte ur sitt sammanhang, vi är där tillsammans, vi håller på att skriva en ny show, så vi skämtar hela tiden om allting.
Och ingenting är heligt.
Jag tror att det är det handlar om, och jag vet inte om det är bra eller dåligt, men vi har ju pratat om det där innan, att man har ju olika roller med olika kompisar. Du har ju en kompis som gör lite liknande mot dig, utsätter dig för, ja men, bra
där
blick
jag, där jag är Ann i våran relation.
Precis,
och
precis.
Jag är ju väldigt snabb med min telefon, så jag, och jag kan ju dig utan och innan.
Mm.
Och när jag liksom kan differentiera våra olikheter i allt från att du liksom sätter på dig en strumpa och en sko och går runt, så får jag ju liksom en kommentar från Klara Hallenkröj som bara, men herregud, that's my spiritual friend. Alltså om dig.
Jaha.
För hon bara, hon är likadan. Och hon packar också upp exakt likadant som jag. Under tiden en annan kompis som heter bara, åh herregud, jag får panik när jag kollar på Ans, på Ans rum. Alltså, så det är ju 2 karaktärer som visar så här. De här 2 karaktärerna representerar ju du och jag.
Mm.
Men du är inte lika snabb i telefonen.
Nej, men jag tror också att det handlar om att du tycker det här är väldigt, väldigt roligt. Sen blir det också att du visar ju inte sen bilden när jag packar ner allting i väskan och ställer upp den, för det är ju inte roligt.
Det är ju kul.
Så att det är ju lite den rollen som jag och Sanna pratat lite om dig, att du har ju väldigt svårt att visa dina egna tillkortakommanden.
Gud, ja.
Du spelar ju väldigt perfekt, men du är ju liksom lika rörig som alla andra i den här världen.
Så, sätter du mig tillsammans med Joel, så är jag Ann Söderlund, Joel och min relation.
Precis.
Det handlar ju om var man är. Han visar ju gärna mina tillkortakommanden, och jag bjussar gärna på dem.
Men jag tycker också att det är, jag vet inte, det kanske också är lite skönt att så här, det spelar ingen roll, vi har de rollerna. Sen om jag är med någon annan på det hotellet, då kanske jag inte bete mig så syskonfritt. Kan du förstå lite vad jag menar?
Jag förstår. Ja, men här, om du skulle vara på det där hotellet med din jätteuppstyrda kompis Sara exempelvis,
ja,
då skulle ju inte du våga ett komma för sent eller 2 våga stöket på rummet, för om hon skulle komma in och se det skulle du skämmas.
Men jag vet inte, jag tror inte att man tänker så himla mycket så här. Då kan ju helt plötsligt vara i middag eller jag kan ta och läsa, du knackar på dörren, riv upp allting, och sen så kommer man upp och stoppar man ner det. Jag tror mer att det handlar om att man dels känner man sig fri, och dels tycker du att det är roligt att plocka upp det. Jag tror så här, till syvende och sist så tycker jag att så många kvinnor som ska kokettera med hur duktiga de är. Det är så här, ja, men vem ska ge dig guldklockan?
Ja, men exakt. Men det här fick jag faktiskt lära mig. Det var faktiskt nog bra. Att så här, man är ju olika. Men om jag hade då ett konkret övergrepp eller förminskning av dig. Mm. Det hade varit ifall jag hade sagt, nej, så här får det inte se ut. Och gått in och städat ditt hotellrum.
Ah, okay.
Det får man ju absolut inte göra. Utan så här, du måste ju få vara den du är.
Jo, fast det som blir lite missvisande är ju just att du använder ju bara de situationerna.
Men det är väl klart.
Ja, men det är det jag menar. Men det är ju det som är hela idén.
Det är ju underhållningen. Det är ju, ja, när vi är roligt att visa vanliga an.
Det är ju samma sak när vi har vår podd. Allting är ju underhållning. Sen så är ju olika människor. Jag tror att du, alltså, du är ju en ganska liksom tuff kvinna. Förstår du? Du är ju liksom en tuff bitch, och du har ju blivit det. Men jag tänker till exempel, har du blivit sårad någon gång när din kompis som där du har liksom den anrollen, har du blivit sårad någon gång när hon har lagt ut någonting eller sagt någonting?
Nej, men Joel håller på att driva med mig exakt hela tiden. Jag bjussar ju, alltså så här, det här får du ju också förstå, att jag bjussar ju lika mycket på mig själv genom Joels ögon som jag, du bjussar på dig genom mitt filter. Alltså det är det jag menar. Jag är ju alltid Ann i någon situation och du är ju också Anita i någon situation. Men att våra liksom lika olikheter, det är ju det som blir intressant i vår relation, vår spännvidd. Och här är det så här, alltså vi stångas ju intellektuellt hela tiden på ett roligt sätt och vi bitchar ju som fan med varandra. Men, och det borde väl om inte annat framgå i podden, men jag kan bli så chockerad över att folk blir så brydda.
Men de tycker ju verkligen synd om mig.
De tycker verkligen synd om dig, som att du är ett offer.
Ja, de skickar till mig, det är alltså här, hon borde vara snällare, hon tjänar pengar på det, var det någon som skickar. Jag bara, nu när du säger det. Jag vet inte, jag tror att man känner den här gränsen nådd, och det är ju ibland från båda sidor, och då säger vi stopp, men det är kanske ingenting som vi liksom visar på Instagram. Jag tänker också, det är så mycket tillrättalagda människor överallt. Om jag kan säga bidra till att kvinnor och kanske män blir lite friare i sin perfektionism, men då gör jag gärna det.
Gud ja. Ja, men jag menar så här, vi representerar ju två olika typer av kvinnor. Jag i din och min roll är jag en stiff person. Och du i min och din roll är ju en mycket lösare person. Under tiden jag i min och Joels situation är jag en lös person.
Fast det här blir ändå lite missvisande, för det beror på vad du menar. Sen till exempel om du och jag skulle gå ut och festa eller liknande, då är det ju inte du som är den stiffa personen. Då är det ju ofta du som säger, ja men när jag kommit in och du har någon såhär shotshatt som brinner vid dig. Så att det är just vissa, vad ska jag säga, privata, personliga, roliga atmosfärer som blir olika. Sen så jämnar ju allting ut sig. Så jag tror så här,
det är ju växeldragandet, det är där allting ligger. Det är det som är spännvidden och det roliga. Jag är ju sjukt stökig med vissa saker och jävligt trasslig på saker som du är superuppstyrd på.
Men tror du det är viktigt för dig liksom, just att du måste kamouflera vissa grejer på grund av din business-wise?
Nej. Jag tror bara liksom, nej, men alltså, vi är ju så här, vi är väldigt olika på struktur. Och just i struktur är det ju väldigt lätt för mig att se att du är väldigt olik mig.
Ja, jag fattar vad
du menar. Sen så vet ju jag så här, det som är grundfaktorn varför det funkar mellan dig och mig. För om du varit liksom per definition ostrukturerad och också inte levererat, då hade jag ju blivit galen på dig. Men jag vet ju att du alltid levererar, så därför är jag alltid trygg med dig.
Men tror du att du har svårt att sätta dig in i andra människors situationer?
Nej, absolut inte. Men däremot så har jag ju liksom mindre respekt för vissa personers situationer.
Ja, jag fattar.
Ja. Så att jag säger, om du skulle vara så här, jag har haft en dålig dag, jag orkar inte, idag går inte. Okej, men nu har jag gjort det här varenda dag i 35 dagar. Eller du har bokat av mig varje gång i 45 dagar. Det betyder att du inte har respekt för min tid eller mina grejer. Jag har ju duat till dig ett par gånger där. Det vet väl inte, vet väl poddlyssnarna om något. Men liksom, när det är ju det jag menar, så här, gränsen kommer ju förr eller senare. Men så länge jag vet så här, ja men idag var du en halvtimme sen, men det spelar ingen roll för mig. För att vi vet att vi ska jobba hela eftermiddagen och leverera.
Det här är kanske den enda grejen som jag tycker blir missvisande. För grejen är att vi skulle egentligen börja vår podd tidigare, men du skulle fixa någonting med någon skönhetsgrej och bad om en senare tid.
Nej, men fast det sa jag ju till om i förrgår.
Jo, men fast du förstår ändå vad jag menar. Egentligen så är det så här, om man har en grundtid som vi i stort sett kör med varje måndag, så ska du ändra den för en skönhetsgrej. Då är ju egentligen inte, alltså förstår du, då är det inte mig, då kanske jag har bokat någon annan grej den tiden eftersom du sa till i förrgår.
Ja, okej, jag hör vad du säger.
Du hör vad jag säger, att det är så här, jag tycker ändå att du var svårt att se när du själv är liksom orsak till att någonting blir på något sätt. Förstår jag menar?
Ja, okej, jag förstår vad du säger, men ja, absolut. Men,
vill du ha fler exempel?
Ja, men kör på.
Ja, men till exempel när vi skulle spela in en grej, så hade jag frågat så här, ska vi ta med oss några byxor och ha under till? Nej, men det behövs inte. Det kommer inte synas. Kom vi dit så skulle det vara så.
Ja, fast det löste vi ändå.
Jo, jag vet. Men det är en sån grej som du aldrig skulle outa, att du hade gjort något fel. Förstår jag menar? Men om det hade varit jag, så hade du gärna så här, suttit i podden. Ja, så kom Ann dit och då hade jag sagt, liksom, då hade hon inte med sig några byxor. Det är den grejen som jag kan känna ibland. Där tycker jag att du är lite chabbig.
Okej.
Okay. Förstår du vad jag menar?
Ja, alltså jag ser ju inte riktigt det här problemet som du uppenbarligen ser.
Nej, men vi skulle ju prata om det här för att folk tycker att du är taskig mot mig.
Ja, uppenbarligen så tycker ju du att jag är jättetaskig mot dig.
Nej, men jag pratar bara om att jag säger att jag bjuckar på, för jag tycker vi har olika roller och du gör väldigt mycket för mig som folk inte ser. Förstår du vad jag menar?
Ja.
För mig, för att jag känner att du älskar mig genuint.
Ja, absolut.
Ja, du är som en syster. Men såna här grejer som dina, när du gör något fel, så säger du blir ju jätteförnärmad nu.
Nej, men jag blir bara så här...
Alltså, nej, för men, det är ju så du gör mot mig hela tiden.
Men nu är ju du arg på riktigt. Det här blir ju helt knäppt samtalsämne.
Varför? Jag är inte arg på riktigt, men du...
Men vänta, du tar ju upp indicier som du så här har blivit irriterad på med mig. Vi skulle ju prata om det här objektivt. Att när man har...
Fast det här är ju objektivt.
Ja, fast det är ju inte riktigt objektivt. Det här blir ju subjektivt. För här pratar vi om saker... Nu blir ju det här liksom en form av rant. Det vi skulle prata om i podden är ju... Att när man är olika som personer, då finns det en spännvidd, då kan man sträckdra.
Jo, jag fattar. Fast grejen är att jag gör ju aldrig något sånt. Jag lägger ju aldrig ut något om dig.
Du driver med mig hur mycket som helst i podden.
Ja, men inte om... Jag vet, men...
Men då är du ju uppenbarligen sårad, så då är inte det samtalet fungerande.
Men det är visst fungerande. Jo, men alltså det jag säger är att, som du säger, vi sträckdrar. Fast det gör vi inte riktigt. För i så fall skulle jag ju någon gång ha fått säga, gud vad du var taskig mot Anita. Men det har ju aldrig hänt på alla dessa år att någon har tyckt det.
Nej, men alltså du dokumenterar ju aldrig mig på samma sätt som jag dokumenterar dig.
Nej, men vad beror det på då?
Nej, men för att jag är snabb med kameran. Jag ser komiken i dig. Vilket jag antar att du också tycker är roligt.
Ja, jag tycker det är roligt, men till exempel igår så sa jag ifrån.
Vid ett tillfälle, ja, och då gjorde jag ju ingenting.
Nej, men det jag vill komma till är att vi har olika roller, precis som du och din andra kompis har olika roller, att hon tar upp kameran och visar till exempel när du ser ut på något speciellt sätt. Är det verkligen så att du varenda gång bara alltid tycker det är roligt?
Oftast, ja, men jag har liksom en noll prestige när det kommer till mig själv. Jag tycker liksom inte att det är någon fara, men om du blir sur för att jag gjorde en inspelning för, nu ska vi se här, 6 månader sedan. Där jag sa till dig att du inte skulle ha några, där vi bara skulle göra halvkroppsbilder och sen visade det sig att det var lite byxor med.
Nej, men jag fattar.
Då blir det liksom intressant att det ändå så, att det så, att det var så jobbigt för dig.
Ja, men du har ju aldrig blivit utsatt.
Men då utsatt, vad var du sett utsatt dig för? Vad vi skulle ta halvkroppsbilder.
Men det är ändå roligt det som du säger att så här, att du vill gärna ge sken av att du själv liksom aldrig strular till det eller aldrig har något tillkortakommanden i vår relation.
Nej, men har jag sagt det?
Nej, men okej, men till exempel din kompis då som brukar filma dig. Du, jag har aldrig sett dig filma henne till exempel.
Nej, men för vi har inte den relationen.
Nej, men hon har ju den relationen med...
Filmar med mig hela tiden och driver mig och jag lägger upp det på Instagram.
Jo, men det är det jag menar, att man kanske har olika roller.
Jo, men det är ju det vi håller på och belyser hela tiden.
Jo, men för det måste ju ändå betyda att du värnar om din roll i vår relation.
Ja, alltså i min och... relation så är ju jag den som du är. Det är det jag säger. I Joels och min relation är ju jag Ann.
Men varför är det så statiskt? Den fattar inte jag riktigt.
Nej, men du har ju aldrig vänt på den.
Nej, men jag undrar varför jag inte har gjort det. Ja, för att du gör ju olika grejer hela tiden. Exakt. Som jag skulle kunna. Men det är nog som du säger, det är så här, jag vet inte, jag kanske inte hinner med liksom.
Nej, men och jag säger, om Klara driver mig 3800 gånger per liksom vecka. Och liksom,
jag tror att det handlar om också så
jag här, lägger upp de grejerna ibland som hon lägger upp mig, även fast det gör ont när jag liksom egentligen är på en ridlektion och ska stå och sitta ner i en sadel och jag får egentligen instruktion men hon tar bort ljudet och filmar, det ser inte klokt ut, men jag lägger upp det även fast jag vet att så här, nu, och det driver jag ju med mig själv. Jag förstår liksom inte när jag inte...
Ja, fast då har ju du själv valt att lägga upp det.
Men det är ju hon som har filmat den och lagt upp det på sin Insta.
Precis, och då tyckte du att det var kul så då la du upp det.
Ja, men jag har ju tagit liksom, egentligen är det ju hon som skrattar, låter andra skratta åt mig, men jag tycker det är så pass roligt själv. Så att jag lägger också upp det.
Men jag fattar, men handlar det ändå inte om att du själv väljer? Förstår jag menar?
Nej, men det där gjorde ju jätteont att behöva lägga upp.
Nej, men det var ju roligast jag någonsin sett. Men det var ju för att du precis hade sagt att det såg så bra ut. Och sen så var ju instruktionen borta och det tycker jag var det roligaste jag varit med om.
Ja, men och sen det grejer jag ju hela tiden.
Jo, men... Jag tänker ändå att det handlar om att du är ju en regissör i hela ditt liv. Och det är ju inte jag.
Nej.
Nej. Och det som jag tycker är roligt, för att du är ju superbjussig på dig själv. Men då är det ju ofta så att du säger så här till mig. Nu, eller att du blir. Det är ju inte så här...
Nej, men för du tar ju aldrig upp telefonen. Om vi hänger så tar ju du aldrig upp telefonen. Du lägger ju den och sen så svarar du på något sms eller kollar på en Instagramflöde och sitter och gaggar. Men du tar ju aldrig upp telefonen och dokumenterar saker och ting. Jo, men och här skiljer vi oss ju otroligt mycket.
Men jag dokumenterar ju dig när du till exempel, som nu i helgen, när du säger gör en rolig dans. Men det är ju oftast att vi gör det gemensamt. Förstår jag menar?
Ja, men däremot så tycker jag att det är konstigt, för att när vi exempelvis är ute på turné, då filmar ju vi båda varandra väldigt mycket. Och då klipper jag ihop det till en rolig film. Mm. Och då blir det ju väldigt kul. Mm. Så skulle du liksom plocka upp mig och våga sticka ut och ta den. driva med mig, men du gör ju inte det. Och därför hamnar du också i en offersituation där det är stackars Ann.
Nej, jag tycker inte att det är stackars Ann, men jag tycker att det är intressant att prata om det, att så här, hur man ändå liksom värnar om sina bilder, att man kanske är undermedvetet inte riktigt vet varför man gör det, förstår jag vad jag menar? Du har ju liksom en mer business-wise liksom approach som jag har. Och då är det väl ändå viktigt att framstå som liksom...
Men det är ju precis det inte är när jag ändå lägger upp filmer som där andra driver mig. Joel filmade mig förra veckan när jag går på toa och inte sagt till att vattnet är avstängt i fastigheten. Och liksom så här, kom jag ut och så filmade jag mig när jag måste spola ner bajset manuellt med liksom typ en vad heter det, petflaska. Det är ju inte, alltså så här, det bjussar ju jag på.
Jo, men då har väl du bett honom filma
Nej, det är klart att jag inte har.
Okej.
Nej, men alltså sådana där grejer bjuder jag ju på hela tiden. Det är därför jag tycker det är så konstigt att du så här, du föroffrar dig ju medvetet, omedvetet i vår relation.
Nej, men nej, jag gör ändå inte det. Jag tycker bara att det är intressant att, så här, att under alla dessa år vi har hängt så har jag aldrig fått ett liknande DM. Det är någonting som är lite shady i det. Och jag bara undrar varför. Tycker inte du det själv?
Jo, absolut. Men jag är så här, som jag säger, jag är ju så här, jag är ju Ann i många andra situationer. Och det är många som skickar DM till mig också och säger, gud, hur orkar du leva med Ann? Eller hur kan du orkar du jobba med Ann? För att de är ju på min sida och är den ordningsamma enligt stereotypen.
Jo, precis. Men du bjuckar ju väldigt sällan på om du inte är ordningsam, förstår jag menar. Så då är det ju ändå att vi värnar om två bilder som vi stiliserar. Alltså som kanske inte är helt sanna, förstår jag menar?
Nej, absolut.
Håller du inte med om det?
Mm, nej, men absolut.
Men nu är du jättesårad.
Nej, vi måste göra någonting. Nej, jag bara blir bara fullskratt. Nej, men absolut.
Nej, men det här är ju ditt problem, att nu blir du sårad.
Nej, men
nu
jag är inte du sårad.
Jo, det, jag ser att du är
nej,
sårad.
Nej, jag blir bara fullskratt att du säger att så här, nej, men det är väl klart att så här, det, nej, du är jätteordningsam.
Jo, men som jag tycker att så här, om du menar den rollen som du och Klara har, så tycker jag också att den är väldigt stiliserad. Så är den ju inte heller sann.
Nej, alltså jag vet inte, vad vi driver ju med varandra hela tiden också.
Jo, men det är det jag menar. Det är så här, du kan inte säga att den rollen du och jag, den vi påvisar är helt sann. Den du och Klara påvisar är inte helt sann. Du
nej, men två om jag skulle ställa frågan till 10 av dina kompisar att du ha? Är ordningsam och kommer i tid. Då skulle väl ganska många säga
nej,
så här.
Nej, jag vet. Jag säger inte det. Men du kan ju inte säga att allting som vi... Det är ju det som också är roligt, att vi har två befästa... Alltså, annars skulle vi inte kunna gjort någon rolig show. Annars skulle det liksom vara mycket svårare att göra liksom podden. Men liksom, vilken bild är sann som framförs liksom, vad ska man säga, så här, konstnärligt? Den där bilden när du rider till exempel. Det är klart att du såg inte ut så där hela tiden. Jag tittade ju på dig. Det såg ju skitfint ut vissa tillfällen också. Det är den som är rolig att visa, för där sitter du lite ihophängd och ljudet är borta. Det är väl inte en sann bild av dig?
Nej, men det är väl klart, men det är ju 100 gånger roligare att visa hur dålig man är på riden, hur bra man är på riden.
Jo, men det är det jag menar. Men du säger att jag är sårad, och sen blir du sårad för att jag säger, har jag sagt till exempel så här, att jag är världens ordningsmästare? Nej, det har jag inte.
Nej, men det jag säger är så här att Ann, det du försökte fara efter är så här att vi inte visar den sanna bilden. Nej, den är absolut inte den sanna bilden. Men om man skulle säga, om man nu skulle karaktärisera oss som två kvinnotyper, vilket jag säger så här, 50% är en Anita, 50% är en Ann. De som ser mig genom dina ögon liksom, eller ser dig genom mina ögon, då blir det så här, åh gud, min kompis är precis likadan som Ann. Jag känner mig så trygg med dig. Och de som ser, om du hade dokumenterat mig på samma sätt som jag dokumenterar dig, och där du kanske till och med tar fram att jag är stiff och liksom, kolla hur jävla snustort hon har det på sitt rum. Hon har vikt kläderna, vi ska sova en natt, håller hon på med?
Jag hinner aldrig komma
nej,
in till dig.
Nej, men exakt, vi hinner
du brukar sig sova ihop. Nu fick ju inte jag komma in.
Nej, det får jag aldrig mer komma in Lex Barcelona. Nej, men då hade ju det kunnat vara väldigt roligt. Och gud, du kan umgås med henne. Jag har en kompis med exakt likadan. Jag har alltid kläderna i hög på golvet. Då hade det varit mycket jämnare i dokumentationen.
Precis, men det är kanske det som är lösningen på allt. Så att det ska inte framstå som du mobbar mig, att jag också börjar dokumentera lite.
Ja, men det är ju det jag säger. Alltså, så det handlar ju inte om att så här, jag tycker det är väldigt roligt. Du är så tacksam att dokumentera i och med att du är så här. Vi pratade ju flera gånger om att du och Christian Lok skulle ut och resa, för att ni är ju som två varandras ytterligheter.
Ja, men det blir folk också sårade över. Och mina vägnar. jag ska iväg så liksom, det är inte så viktigt för mig. Jag tänkte på det när vi skulle käka. Men du är så jag liksom blir väldigt stolt över dig att du faktiskt bryr dig så mycket om din approach. Jag är faktiskt avis på det, om vi ska prata om avundsjuka. Dels för att jag inte är lika intresserad och dels för att jag liksom aldrig riktigt hinner med på något sätt. Det är så här, när du kom i din liksom kostym och dina strumpbyxor och så här välmakad, då är jag så här, ligger jag fortfarande och läser en jävla artikel om så här Fredrika Bremen, och då måste jag skynda mig, och då kör vi något teamwork. Sen är vi ute 5 minuter senare och jag känner mig ändå fin, förstår jag menar? Ja, men jag har satt på mig lite smink och du fixar lite håret och jag får på mig någon skjorta, men det är liksom inte genomtänkt, och det är väl kanske också så här.
Någonting är det ordningsamma sidan av dig?
Nej, men jag är ganska duktig på att koka soppa på en spik liksom. Men jag kan också bli avis på hur mycket du anstränger dig. Förstår du vad jag menar?
Nej, men jag tycker att det är kul med kläder och outfits. Så här, ja. Det tänker jag ju redan hemma då. Så här, det här ska jag på mig ikväll.
Ja, jag tycker det är underbart. Men för mig är det så här, okej. Okay, jag tror att det handlar om att jag liksom... Jag tror att det blir lite avis. För när jag ska iväg då ska Mattias iväg med ungarna. Det går inte och de liksom, det tjafs hela tiden, så att... Det blir alltid att jag i sista sekund rafsar ner någonting för att jag har gjort någonting som inte var min roll. För att jag försöker gå runt där och så här, vara ett karbonpapper och packa lite dit och dit. Men det blir ändå någonstans alltid kaos. Så att det blir så här, okej, jag kommer snart, ska bara få iväg dem. Jag kommer alltid med andan i halsen. Och det är ju dels min personlighet och dels att jag inte prioriterar att packa till exempel kvällen innan. Men dels också att jag så här, tar på mig grejer som jag inte ska göra, eftersom vi har bestämt att jag inte ska gå in i klä på, gå ut i parken, bla bla bla. Så det är ju verkligen ett sammelsurum allting. Medan du är hemma med Joel, du går omkring på kvällen. Du är den typen av kvinna som min kompis Lillåsa eller massa kompisar. Sen är jag och Sanna, det är också lite samma. Så vi kommer båda två och säger, har du smink, har du tandkräm? Vi prioriterar inte det bara.
Nej.
Men jag tycker ändå att det är något fascinerande i det där, att man har olika roller med olika kompisar. Ja,
men
och det är skönt.
Jag har 5 barn, jag har 2 barn varannan vecka. Det är väl klart att våra så här, olikheter speglas i liksom hur hela vårt liv ser ut. Alltså jag är ju en mycket mer kontrollerad person än dig. Och du är ju liksom, alltså så här, skulle man dra ner byxorna på varandra på riktigt, så är det så här att Ann ska tvingas in i kontroll i en vecka. Mm. Du ska, det är ju så här ombytta roller, och jag ska tvingas leva ditt liv. Mm. Jag tror vi båda hade blivit psyksjuka på kuppen, mm, för att liksom... Våra världsföreställningar är ju baserad på att så här, vi har ju hittat vår roll i vårt sammanhang. Liksom. Och så här, skulle jag vara du i en vecka och du vara jag, då skulle ju ingen må speciellt bra. Det är jag övertygad om.
Men jag tror att så här, du är så nära mig, men jag tror att jag är avundsjuk på den där liksom, kvinnligheten på något sätt. Förstår du?
Nej, varför då? Du är ju superkvinnlig.
Ja, men, jo, jag förstår, men att så här, du hinner tänka igenom din kvinnlighet och din struktur. Jag tror att det är någonting som jag kanske längtar mer efter än vad jag tror. Förstår du vad jag menar?
Mm.
Jag tycker så här, jag tycker du är som en liten pralin, och då menar jag verkligen inte sexistiskt. Jag tycker du liksom kommer in där i så här en outfit som jag säger. Jag börjar skratta först, för jag börjar tänka så här, tänk om jag skulle ha en där. Det är liksom helt sensationellt. Det finns liksom ingen som du som är en sån stiliserad bild av dig själv, fast det är du. Jag vet inte, jag bara tycker att det är liksom lite roligt. Och så har man andra kompisar som det blir, som man tycker på pappret borde vara, men där man tar lite mer struckad roll och ser till att saker och ting ordnas. Jag tycker det är spännande. Man kanske inte vill att rollerna ska ändras heller. Jag tänkte på det med lite gamla kompisar när jag försökte ändra roll gentemot dem. De vill inte det.
Det är det jag menar med så här, i relationen till olika personer. Alltså det finns ju en relation som du har med någon person, du behöver inte liksom hänga ut dina vänner, som jag vet att du är en struckade.
Mm.
Där du är en liksom, den som tar ansvar, den som ser till att fixa och trixa. Liksom. Mm. Och den frizonen som jag kan känna med, liksom, med Joel när jag får vara dig, den njuter jag ju jättemycket av. Och där skulle inte jag orka vara Anita som jag är i relation med Ann. Han skulle inte få vara Ann för mig, för då skulle vår relation fallera. Så man är ju antingen Anita och Ann i alla sina relationer i livet, bara att man liksom måste ha det med olika personer. Och de situationerna där jag har mött liksom en annan Anita, så tycker jag inte heller att det har funkat speciellt bra. Och jag kan inte heller vara 2 an med någon.
Men jag tänker i din förra relation, jag tycker på de åren du har varit tillsammans med Joel, så är du en mycket lugnare och gladare människa liksom. Du verkar så här, ha blivit mer jordad. Men jag tänker relationer som där båda ska vara Ann eller Anita. Jag tänker faktiskt på Katrin Zytomierska, alltså Alex Schulmans relation där de så här right back at you.
Mm.
De hade ju en varsin blogg där de, men det gick väl egentligen ut på så här, vad ska man säga, så här, practical jokes. De skulle sätta dit varandra.
Ja, de prankade varandra, ja, eller hånade varandra eller vad det nu var.
Det kan ju också så här, se roligt ut på pappret, men det kan ju inte funka i längden.
Ja, men det är väl klart. Den där relationen tär ju, det där är liksom, alltså, men vi driver ju också med varandra, men uppenbarligen får vi prata om det då och då, för att så här, ja, men det där var liksom inte så schysst eller så där. Men då är det ju inte oftast mer än ett samtal bort, men liksom att leva liksom en person som man inte kan lita på, då är ju vapen i vapenhuset liksom riktade mot varandra, den är ju svår liksom. Men, där ska ju du vara skyddad.
Men det kanske handlar om att vi har gått igenom så mycket, så att jag litar ju 100% på dig. Jag känner så här, allt jag lämnar med dig, allt jag säger till dig, jag skulle bli så här otroligt förvånad om du backstabbade mig.
Men det skulle ju inte hända.
Nej, för det är så här, det är ju som att backstabba sig själv. Jag tycker man hör liksom kvinnor som backstabbar varandra hela tiden med deras så här vackraste gåvor i form av förtroende som de skiter i, så här, pissar på för att de tycker att det är spännande att berätta, eller för att de tycker att de har moraliskt rätt att berätta det, till exempel för sin karaslok eller en annan kompis. Jag fattar inte den.
Nej, men varför skulle det ens vara relevant? För att så här, då skulle inte jag våga dela något med dig heller.
Nej, men det finns ju inte så många som man gör det. Och jag tror så här, för 4 år sedan hade inte jag gjort det. Men eftersom vi har gått igenom allting och så här bråkat. Och, men som att vilken jävla relation som helst som har kommit ut på andra sidan. Så finns det liksom, det finns inte så mycket spel kvar. Förstår vad jag menar? Men jag tycker ändå att det är en intressant psykologisk liksom mindfuck, att så här, att ibland kanske man tänker att man så här, tar sig en roll som man inte är så himla nöjd med. Förstår jag menar?
Ja, ja, absolut. Absolut. Men jag tycker ju så här, det som är, jag hade ju njutit 100 gånger mer utav liksom de här dokumentationerna utav helgen om du hade plockat upp kameran och filmat hur stiff jag är i sammanhanget.
Mm.
För det hade ju gett liksom en större spännvidd på hur lika olika vi är.
Mm.
Och det är väl där det liksom ligger.
Men jag tror också att med vissa människor så vet man att den andra nästan aldrig säger nej. Vi kan ju ofta börja en kväll så här, vi kan ju så här utstaka hur den ska vara. Ja, går vi och lägger oss tidigt och så. Och så slutar jag alltid med så här pingiskrig 2 på natten. Och det tycker jag också är skönt att man får ändra sig. Och ofta säger så att man säger ingenting. Så jag säger, ja, hur mår du? Är det bra? Lite sent igår. Jag bara, ja, men så skrattar vi ihjäl oss. Så att man säger, man ändå hålla någon form av sig.
Ja, här finns det en agenda, en tydlig agenda för dagen. Och först ska vi gå igenom det här och sen ska vi ta det här.
Men det blir ju ändå bra till slut. Jag tänker det. Det blir ju ändå alltid bra till slut. Och det är därför vi jobbar bra ihop. För att vi
ja, men för vi vet ju också att vi alltid levererar.
Mm.
Men liksom, samtidigt så skulle jag ju få så här panik av. Jag vet ju också om så här att jag skulle, om vi skulle göra en ombytta roller en vecka. Mm. Där du nu ska ta podden och korra den och skicka korrekturen i tid till Magnus för att vi ska få ihop det här. Och sen fixa en poddbild. Och, sen, och jag ska rubriksätta och liksom skriva ett ingress. Då skulle vi ju vara jättestressade.
Mm.
För att det är så här, det här är ju ett liksom ovandrat landskap.
Men det är ju den rollen du vill ta på dig. Och då blir det lite så här, jag gör den grejen som du tycker att jag är bra på. Du ser till att, men till exempel i min och Sannas podd så är det ju tvärtom.
Ja, så intressant.
Väldigt intressant.
Väldigt intressant.
Jag är ändå fascinerad, jag måste tänka lite mer på det här.
Ja, men ska vi testa då? Du byter. Den här veckan är du som korrar podden, kommer med korrekturen och sen så är jag som fixar text och rubrik.
Ja, okej.
Okay. Då ska du fixa bilden och styra
Då måste jag lära mig...
Åh nej, du orkar inte redan.
Nej, men nu gör vi så. Det är faktiskt roligt.
Det här är roligt.
Ja. Ja. Mm. Vad har ni för roller? Berätta gärna för oss. DM eller ännu hellre skriv i Lille Lördagflödet.
Och då får ju du också se till att leverera tid.
Ja, och när ska den här skickas då?
Ja, då ska den skickas imorgon.
Ja, och när ska jag korra?
Du måste ju korra. Nu kommer jag ju skicka den här till Magnus. Ja. Så nu får jag korrektur imorgon bitti. Lyssna på. Du ska lyssna igenom och gå igenom alla tidskoderna. Ja. Skriver alla korrekturen. Vart ska klippas, vart det här ska gå in och ut.
Men ibland är det ingen korr.
Det här kommer vara
korr. Det här kommer vara korr.
Ja.
Fan, det här är en svår, det här är en utmaning. Det här blir en riktig... Men ja, då gör vi så då.
Mm.
Du kommer ju ändå lyssna på den sen, det vet jag. Så här film på mig. Ja, det finns ju någon så här ny tjänst på Insta där man kan kolla så här när andra, hur många gånger andra har varit inne på en.
Nej, men gud vad jobbigt. Mm. Jag skulle inte vilja.
Nej, inte.
direkt gå in.
Tack för att ni har lyssnat. Det här var omvälvande.
Spännande.
Puss och kram.